Sveriges Radio. Verkligheten.
Det var inte det att jag ville må bra, utan jag ville bara ha bort den här totala förtvivlan som jag gick omkring med. Då vaknade jag i ett missbruksbeteende. Det var ju på det sättet jag alltid ville må. Som att man är långt ner under vatten och man ser en hand som bara drar upp en över ytan.
Rebecca är 13 år när hon får sömntabletter för sina sömnbesvär. Och det kommer bli starten på ett 20 år långt heroinmissbruk. Du lyssnar på Verkligheten i P3 och det här är Rebeccas berättelse. Jag heter Emma Ikekwe.
Hur känns det att liksom inte minnas så stor del av ditt liv?
Det är både jobbigt och skönt, för jag känner att jag kan nog skatta mig lycklig att jag inte minns så mycket. Så, nej men här är köket. Här har vi kylskåpet med bilder på. Det är min mor och far när de gifte sig. Och min morfar och min mormor. Som stod väldigt nära. Fast inte så nära som jag hade velat då. Jag var inte där så ofta när jag var där då i missbruk. Det fanns inte tid och energi för det liksom. Och det ångrar jag väldigt mycket. För jag hann inte bli ren innan de gick bort.
Det märks att Rebecca tycker om och har ett öga för inredning. För hennes lägenhet har en speciell stil. Varma färger och mycket trä. Och på väggarna hänger målningar som alla bär en historia. Vissa historier minns hon och andra inte alls. Idag ger den här lägenheten henne styrka. Men efter hennes senaste behandling var bara tanken av att komma tillbaka hit fruktansvärd.
Nej, men hur ska jag kunna bo i den lägenheten? Och hur ska jag kunna sova i den sängen? Så första veckan jag var hemma så var min mor med mig. Och då möblerade vi om allting och även sovrummet. Så då ställde vi det så här och så köpte vi en ny bäddmadrass ovanpå sängen. Och ja, det kändes jättebra.
Här inne har hon sålt sex för att försörja sitt drogmissbruk. Hon kastar ut allt gammalt som ligger och skräpar och bränner salvia i varje rum. För alla negativa energier ska ut. De senaste 20 åren av hennes liv minns hon inte så mycket av. Och det är bland annat på grund av heroinmissbruket. För många bortglömda minnen skattar hon sig lycklig. Men känner också stor sorg. För hon vill ju minnas sin familj. Och allt fint de har gjort för henne.
Jag hade allting. Jag hade mat på bordet. Och jag hade underbara föräldrar. Och underbara syskon. Och en säng att sova i. Alltså jag hade allting, men om man inte har det man behöver inuti så klarar man sig ändå inte. Och det spelar ingen roll hur det ser ut runt omkring en då. Man blir inte frisk för det. Nu fick det bli så här, och det är synd naturligtvis.
Hon växer upp en bit utanför Göteborg tillsammans med mamma, pappa och 4 äldre syskon.
Det är så konstigt, för jag alltså minns i princip inte min barndom alls innan jag började må dåligt. Så det är som att jag bara vaknar upp en dag och efter det så var allting bara mörkt och hemskt.
Runt 12-årsåldern minns hon att allt blir mörkt. Även om hon inte minns exakta händelseförlopp, så minns hon hur hon mådde. Vad som i början på hennes psykiska ohälsa kan hon inte riktigt säga. Men tidigt började hon skriva dikter för att sätta ord på sina tankar och känslor. Och de skvallrar om en ung tjej som bär på stora existentiella frågor.
Det var väldigt mörka texter. Mycket existentiellt och lite religiöst. Och om Gud och djävulen och livet och efterlivet och hela den biten.
Familjen är religiös och hon tror på att allt liv är evigt.
Så jag fick sån otrolig panik i den tanken. Och jag ville inte att det skulle vara så framför allt. Utan man tycker ju att till slut så kan det få vara nog liksom.
Varför tänkte du så?
Men jag var ju väldigt deprimerad samtidigt. Jag var ju också rädd att det skulle fortsätta så. Att jag aldrig skulle få känna något lugn eller någon lycka och sådana saker.
Skolan tycker hon inte om. Och därifrån har hon minnen av plötsliga gråtattacker. Inte på grund av skolan, utan på grund av det egna måendet. När hon lägger sig om kvällarna har hon svårt att sova. Och det tar inte lång tid innan familjen märker att något är fel.
Jag pratade med mamma för det gick liksom inte att dölja liksom. De märkte ju allihop att jag mådde väldigt dåligt.
Något måste göras. Och mamma tar med henne till barn- och ungdomspsykiatrin. Hon börjar gå i samtalsterapi och de gör sköldkörtelprover på henne och märker att hon har brist på sköldkörtelhormon.
Då var de helt säkra på att de hade hittat vad problemet var. För man kan bli låg om man har brist på sköldkörtelhormon. Men jag fick ju medicin mot det och det gjorde ju absolut ingen skillnad.
Medicineringen och samtalsterapin gör ingen större skillnad. Och dessutom kan hon fortfarande inte sova om nätterna.
Alltså jag fick ju fortsätta gå på samtal och de skrev även ut en sömnmedicin som den var inte narkotikaklassad då men den är det idag.
När hon är runt 13 får hon Stilnoct utskrivet. Snabbverkande sömntabletter som man tar precis på sängkanten.
Men jag kunde inte somna av dem heller. Och det var ju inte som att de hade förklarat alltså biverkningar eller de hade ju bara gett dem till mig liksom. Så jag visste ju inte mer än att de här kan du sova på. Så jag tog ju bara fler och fler när de inte fungerade. Och då blev jag ju påverkad istället. Och det var ju väldigt behagligt, så då blev det ju att jag tog dem i det syftet istället.
Rebecca mår bra av Stilnoct. Hon blir lugn och känner sig till freds. En behaglig känsla som hon inte är van vid.
Alltså jag förstod ju att det var på grund av dem. Och jag förstod ju att det inte var menat att vara så, för det var menat att jag skulle somna. Men eftersom jag märkte vilken effekt jag kunde få på dem, då vaknade ju ett missbruksbeteende. För det var ju det på det sättet jag alltid ville må.
Till mamma och pappa säger hon inget om lugnet som tabletterna får henne att känna. För hon är rädd att bli av med dem. Och här någonstans vaknar ett missbruksbeteende. Och vad det senare kommer leda till kan hon nog inte förutspå. Hon utvecklar ett självskadebeteende och börjar skära sig. Snart börjar hon också dricka alkohol. Och i sinom tid får hon antidepressiva läkemedel utskrivna. Hon börjar gymnasiet 2 gånger om, men hoppar av. Hon mår för dåligt för att göra några helhjärtade försök i skolan. Hon är 17 år och det är som att hon hamnat i en nedåtspiral. Hon ser inget ljus i slutet av tunneln och vet inte om hon någonsin kommer göra det. Men hon har filat på en plan. Hennes sista utväg.
Om man inte har varit liksom deprimerad och mått väldigt dåligt någon gång, då tror jag inte man kan förstå det där riktigt, för det var inte det att jag ville må bra, utan jag ville bara ha bort den här totala förtvivlan som jag gick omkring med konstant. Liksom. Jag ville bara kunna lägga mig i soffan och känna liksom ro. Det kunde man ju liksom aldrig när man var i det sjukdomstillståndet som det ändå var. Så jag ville mest bara komma till något normalt stadie där jag inte behövde känna så hela tiden. Så det var mest det jag var ute efter. Avsaknaden av det hemska liksom.
Planen är att successivt ta sig igenom alla illegala droger som finns på marknaden.
Och se om någon av dem kan hjälpa mot depression och ångest och sömnproblem och allt det här. Så det var inte bara att jag halkade in på ett bananskal, utan jag visste vad jag gjorde liksom.
Tänkte du någonting på vad det kan innebära att liksom ta det?
Ja, det tycker jag att jag gjorde. Men jag kände att det var värt det. För det var det enda alternativet som fanns kvar. De gjorde ju allt de kunde redan innan. De hjälpte mig på alla sätt de kunde och vården var inblandade. Alltså, det fanns inga andra alternativ. Som jag ser det. Liksom, skulle ingenting fungera så skulle jag ha tagit livet av mig.
Hon provar alla möjliga illegala droger. Hon testar hash, kokain och så testar hon amfetamin.
Alltså den här missbruksdelen hade ju blivit ganska stor då. Och det gick ju inte så bra att ha det. Alltså samtidigt som man bodde hemma.
Det blir svårare att dölja missbruket. Hon flyttar hemifrån och in till centrala Göteborg där hon bor inneboende. Hon injicerar och snortar amfetamin och lever ett liv på vift. Men de negativa konsekvenserna gör sig snart synliga.
Det var alldeles för negativa konsekvenser av amfetamin. Jag mådde bra första dygnet, men en biverkning är ju att man inte kan sova på det. Och för varje dag som går och man inte kan sova så blir man bara mer och mer svängd och skev i huvudet. Mitt psyke klarade inte av det till slut. Det blev för mycket.
Drogerna ger henne inte den effekten eller det välmåendet som hon är ute efter. Men hon tar amfetamin i 3 års tid innan kroppen inte orkar mer. Och någonstans här på vägen så testar hon heroin.
Det var som en religiös uppenbarelse. Jag minns att jag satt och grät. Som att man är långt ner under vatten och man ser en hand som bara drar upp en över ytan. Det kändes som att jag kunde andas för första gången liksom.
Känslan som hon har jagat under alla de här åren infinner sig plötsligt. Och det hon känner gör att hon fastnar. Och härifrån kommer allt bara eskalera. En kväll när hon sitter på sin favoritkrog i centrala Göteborg med en väninna slår en tanke henne.
Mina pengar var slut så jag hade inte råd med dricka, alkohol. Och då bara slog det mig att, ja men just det, jag kan gå ner till Rosenlund.
På Rosenlundsgatan köps och säljs det sex.
Så jag nämnde det för min väninna. Och hon bara, ja men ja, jag är på, sa hon. Så vi gick ner tillsammans och bara, men åh, hur gör man det här då? Det kändes jätteunderligt, bizarrt eller overkligt liksom. Så vi gick säkert där och fnittrade, kan jag tänka mig. Och visste inte hur vi skulle bete oss. Men alltså var det en bil som sakta in. Det var bara positiva känslor just då. Jag fick en liten kick när jag fick pengarna i handen och kände att ja, men, vadå? Och det här har jag gått runt och gjort gratis i flera år. Men sen så har jag ju en historia med självskadebeteende. Det spelar ju in. Så det kändes lite som efter det, fast man fick pengar för det. Det är någonting man får utlopp för. Något självhat mot sig själv och sin kropp liksom.
Hon har en bok full med dikter som hon har skrivit i under åren. Vissa är daterade och andra inte. De hjälper henne att minnas.
Om din evighet var kort, vad hade fattats dig då? Om du var som ormen men utan stjärt och huvud och larmet hade gått. När jag ser tillbaks och glömmer allting framför mig. Skogen här är enväxta stigar och vindlande gångar. Där vi irrar, vi som inte hittar fram och inte kan vända om. Jag har ingen skam i kroppen men skäms alltid. Nu när jag äntligen funnit mina egna färger ser jag att de stämmer inte alls. Häll olja över vattnet där jag ska träda över med nyantända facklor. Bara hur jag känner inför livet och inför mig själv.
Rebecca lever ett påfrestande liv. Hon missbrukar heroin och säljer sex för att ha råd med sitt missbruk. När hon vaknar på morgnarna har hon bara ett mål i sikte.
När man är så pass beroende så man blir liksom inte hög på samma sätt som folk antagligen har bilden av. Beroende på hur starkt det är. Men man måste ju röka minst 3 gånger om dagen för att hålla sig frisk. Så sover man en hel natt och är man sjuk när man vaknar. Så det viktigaste är ju absolut att man kan göra sig frisk på morgonen. Men det är väldigt mycket stress. Man måste hela tiden ligga ett steg före för att hålla sig frisk. För man måste vara frisk för att kunna skaffa pengar. Och man måste ha pengar för att hålla sig frisk.
När Rebecca är runt 25 blir hon dömd för ett brott och hamnar under frivården. En påföljd som avtjänas ute i det fria. Och vid det här laget vet varken mamma eller pappa vad för slags liv hon lever. Men de har haft sina aningar.
Ja, jag hade väldigt bra kontakt med min frivårdare och pratade med henne att jag gärna hade velat berätta för min mamma. Alltså hon förstod väl att jag hade någon form av missbruk, men inte vad eller hur eller någonting. Så jag bjöd in min mor på ett möte hos min frivårdare och så berättade jag allting. Och då visade jag henne även mina armar. Det var jättehemskt, men det var en lättnad samtidigt. För jag vet hur ledsen det gör henne. Men även en lättnad för att inte behöva dölja sig.
Hon har blottat sig för mamma och i sinom tid får resten av familjen reda på det. Äntligen ska hon få hjälp. Snart börjar hon sin första vända inom substitutionsvården. Men det kommer bli långt ifrån hennes sista. Under uppsikt får hon läkemedelspreparat tilldelat som innehåller buprenorfin eller metadon. Det är opiater som används för avgiftning av opiatberoende personer. Men som inte har samma påverkan på kroppen som till exempel heroin har.
Alltså när man har gått på opiater en längre tid så är det ju receptorer i hjärnan som förstörs. Och då kan man behöva den här formen av medicin för att hålla sig frisk, som jag säger då. Så att man har samma förutsättningar som en normal människa har. En normal, frisk människa.
Buprenorfin biter inte på henne. Hon har en för hög toleransnivå. Hon får metadon som funkar bra och gör att hon håller sig borta från heroinet. Men efter ett par månader så märker läkarna att metadonet ger henne biverkningar på hjärtat. Så de vägrar fortsätta ge henne det.
Alltså de sista åren så mådde jag nog som värst hela tiden. Och jag var mer än redo att sluta. Jag har provat buprenorfin ett antal gånger, men det har aldrig räckt till. Och jag har liksom inte riktigt vetat vad jag ska ta mig till, men så missbruket har liksom fortsatt där i total misär liksom. Antingen får jag metadonet eller så finns det ingen chans för mig.
Även om hon är mer än redo att sluta med sitt drogmissbruk så vill kroppen något annat. Och det spelar ingen roll hur motiverad hon är. Hon är aldrig hemlös, men hon flyttar runt. Från andrahandslägenhet till andrahandslägenhet och har inget hem att kalla sitt. Hon har gjort sig ett med tanken att det kommer förbli så här. En dag ringer pappa på hennes telefon och frågar vart hon är. Han har en överraskning till henne.
Och sa att han var i närheten och att vi skulle åka på en tur. Och så åkte vi till ett område i Göteborg. Och så frågade jag liksom, men vad gör vi här? Och, nej, men jag ska bara visa en sak, säger han. Och så går vi in i ett lägenhetskomplex. Och så upp en trappa. Och så, vem ska vi till liksom? Så sträcker han ut ett par nycklar till mig och så säger han, välkommen hem. Då har han alltså bosparat i mitt namn i kanske nästan 10 år, många år i varje fall. Och fått tag på en lägenhet i ett bra område i Göteborg. Så det var det finaste han gjort för mig. Jag vet inte vad jag tänker. Jag har nog svårt att tro på att det skulle vara så. För det såg väldigt mörkt ut när jag såg in i min egen framtid.
Under åren har hon kontakt med sina föräldrar och sina syskon. Ibland hörs de inte på ett långt tag. Men hon vet att de finns där.
Jag har vetat att behöver jag hjälp och vill ha hjälp att ändra mig så kan jag gå till dem och säga att nu vill jag försöka göra det här och få ordning på allting. Och då ställer de upp liksom. Och det har betytt väldigt mycket. För det är absolut inte alla som har turen att ha.
Hon är i 30-årsåldern och ligger i en sjukhussäng och har abstinenskramper som vägrar upphöra. Vid hennes sida finns familjen. Läkarna vet inte hur det ska sluta. För ingenting hon får biter på henne.
Så de hade tydligen sagt till min familj att om jag inte slutar krampa på egen han så skulle jag inte klara det så mycket längre. Men jag slutade, tack och lov, efter 7 dagar.
Som i ett mirakel så slutar hon krampa på 7:e dagen. Återhämtningen blir lång, men snart är hon uppe på benen igen. År av heroinmissbruk och krampanfall har gjort att både kroppen och psyket tagit stryk. Men dagen hon har väntat på kommer att komma. 2019, efter flera avgiftningar och avbrutna behandlingar, är hon åter på behandling i Skåne. Där får hon en dag frågan om hon under strikt uppsyn vill testa metadon igen.
Ja, och med tanke på att de ändå hade så pass bra koll på mitt hjärta hela tiden så kände de att de kunde prova det. Men de sa ju till mig från början att vi kan ju inte lova att du får ha kvar det, för händer det något med hjärtat så blir vi ju tvungna att agera efter det. Och det visste jag.
Men månaderna går och ingenting händer med hjärtat.
Det hände det jag visste skulle hända. Jag kan gå upp på morgnarna och jag kan se fram emot att göra saker och att träffa människor, alltså som folk är mest liksom.
Metadon håller henne borta från heroinet och helt plötsligt har hon energi och lust till att göra saker. Det görs kartläggningar och provtagningar. Och för första gången görs även en neuropsykiatrisk utredning och hon får diagnoser satta. För henne är det en lättnad. Hon planerar för hemkomsten, skriver mål och delmål som hon sakta men säkert tickar av. Och efter nästan 1 år får hon åka hem.
Alltså, det är inte just det här att man har varit ren som jag känner är något sånt där otroligt liksom. Utan det är att jag mår som jag gör som är det otroliga. Vad jag vet så mår jag bättre än jag någonsin har gjort.
Idag hämtar hon ut sina doser av metadon varannan vecka och har god kontakt med vården. Hon sover hela nätter. Och vaknar när det ljusnar. Och det har aldrig hänt förut. I alla fall inte vad hon kan minnas.
Det känns på ett sätt som att det bara är för att jävlas med mig. För att jag ska veta exakt vad jag går miste om. Så det är därför jag har det så bra som jag har det nu. För att jag ska ha en höjd att falla från typ. Men jag tänker inte personligen göra någonting som förstör det. Jag tänker inte förstöra det själv. Det kan bli bra. Det kanske aldrig någonsin kommer bli det, men det kan bli det. Det tror man ju liksom inte när man är där. Att även om man lever så under hela sitt liv så betyder inte det att det är ett bortkastat liv liksom. För man går igenom så mycket, man lär sig så mycket och man träffar så fina underbara människor. Så det är inte som att det är helt bortkastat, snarare tvärtom. Man växer ändå som människa genom att gå igenom det hemska.
Du har lyssnat på Verkligheten i P3 och hört Rebeccas berättelse. Och jag heter Emma Ikekwe. Producent Gustav Asplund. Och tekniker Elin Rosenberg. Vi alla bär på berättelser. Och känner du att du vill dela med dig av en berättelse från din verklighet, tveka inte att höra av dig till oss. Du hittar oss på sociala medier under namnet Verkligheten P3. Eller skicka ett mejl till verkligheten@sverigesradio.se. Och om du själv har ett missbruk så finns det hjälp att få. På vår hemsida finns mer info. Sök bara på Verkligheten i P3.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.